Här börjar Sagans slott av Barbara Cartland. Inläst av mig, Johanna Lant, för Saga. Första kapitlet, 1867. Mademoiselle Lacomte, Marie, Teresa, Madeleine de Bournay stod ute på terrassen och tittade ut över landskapet som sluttade ner mot floden Indre. Mitt. Alltihop är mitt, sa hon för sig själv. Sen vände hon sig om, lutade sig mot stenbalustraden och såg på slottet bakom henne. Det var byggt på en klippa just där Chinonskogen tog slut och reste sig mäktigt ovanför blommande terrasser. Dess massiva befästa torn med sina tinnar, burspråksfönster och de höga skorstenarna avtecknade sig mot den gröna bakgrunden. Hela byggnaden var uppförd i vit sten och verkade som klippt och skuren ur en sagobok. När hon nu betraktade slottet väntade hon sig nästan att få se riddare i rustning med fladdrande vimplar och ridande de ädlaste hästarna på väg ut för att med sina lansar kämpa mot drakar som lurade in i skogarna eller mot det onda som hotade det goda. Hon mindes när hon som barn hörde fadern berätta om dessa riddare och om hur slottet de bodde i var förknippat med Frankrikes historia. När hon tänkte på fadern väntade hon sig fortfarande få se honom komma ut genom en av dörrarna i valven och ropa på henne, som han alltid brukade göra, när han kom tillbaka hem. Jola! Jola! Ingen annan brukade kalla henne vid detta speciella namn. Hennes far hade velat döpa henne till Jolanda, vilket var namnet på en av de mest lysande kvinnorna i familjen. Men hennes mor hade envist hållit fast vid att alla hennes namn måste vara helgonnamn. Jola! Jola! Hon kunde höra hans röst nu. Höra hur den ekade ända upp till Bernay-flaggorna som vajade ovanför de många taken och synliga på flera mils avstånd för alla de som tjänade på slottet eller bodde på dess domäner. Men nu var hennes far död. Och eftersom det inte fanns någon son hade Jola ärvt slottet. För ett ögonblick glömde hon sin ägares stolthet och kände sig mycket liten och ensam när hon tänkte på allt det ansvar som nu vilade på hennes skuldror. Hur skulle hon klara av det? Utan sin far? Hur skulle någonting kunna bli detsamma utan hans skratt? Utan de samtal de brukade ha? Och utan alla de gånger de ridit över ägorna och njutit av skönheten i Loiredalen? Det var hennes far som hade upplyst henne om hur privilegierade de var som fick bo i det som kallades Frankrikes trädgård. Det var inte bara naturens skönhet och den fridfulla atmosfären, utan också en speciell magi som gjorde alla de som bodde där annorlunda än invånarna i andra delar av Frankrike. Jola hade växt upp med riddarsagor och legender. Hur många gånger hade hon inte hört fadern berätta om hur Jeanne d'Arc besökte den franska tronarvingen på Chinonslottet. Medan hon väntade på att hon skulle bli mottagen av kungen hade hon tillbringat 2 dagar med att fasta och be på det värdshus som inte låg långt ifrån slottet. Trots att mystiska röster sagt henne att den nye kungen måste kasta ut de hatade brittiska erövrarna hade hovfolket skrattat vid blotta tanken på att en bondflicka skulle vara någonting annat än en simpel bedragerska. När hon slutligen beviljades tillträde till palatset var stora mottagningssalen upplyst av 50 facklor och 300 adelsmän i kostbara dräkter var församlade där. För att pröva henne gömde sig tronarvingen i mängden och en hovman bar hans dräkt. Jeanne hade blygt sett sig omkring, ögonblickligen känt igen den blivande kungen och gått fram till honom. Hon knäböjde och slog armarna om hans knän. Gode Dauphin, sa hon. Mitt namn är jungfru Jeanne. Himmelens konung har sagt mig att du ska bli smord och krönt i staden Reim och att du ska bli hans befälhavare. Men Charles var tveksam. Han hade alltid tvivlat på att Charles den sjätte verkligen var hans far, för hans mor, Isabella av Bayern, var en omoralisk kvinna med otaliga älskare. Då sa Jeanne till honom: Jag säger dig i vår Herre Kristus namn att du är Frankrikes arvtagare och kungens äkta.